Pinkerton-målet, Europas största insideraffär. Av Bo Skarinder, biträdande överåklagare, Stockholm. Inläst av Mikael Ropé för Saga. I Pinkerton-målet avslöjades en omfattande insiderhandel på New York-börsen i det anrika säkerhetsbolaget Pinkertons aktier. En stor del av handeln hade skett från Sverige och det var det största insidermål som dittills förekommit i Europa. Det uppmärksammades också av massmedierna. Tidningar och TV följde förundersökningen noga. Särskilt rättegången i Stockholms tingsrätt bevakades intensivt. Pinkerton-målet fick stor betydelse för värdepappersmarknaden. Många var djupt förvånade över att en så omfattande insiderhandel hade förekommit hos mäklarfirmor. Det ställdes krav på att mäklarna borde ha bättre kunskaper och en högre etik. Fondhandlarföreningen krävde omgående, som en konsekvens av vad som avslöjats i Pinkerton-målet, att mäklare skulle ha genomgått ett särskilt kunskapsprov innan de fick börja arbeta som mäklare. Ett licensieringsprogram utarbetades och infördes. Eftersom handeln i Pinkerton-aktier på New York-börsen delvis hade skett från Sverige, utreddes saken både i USA och i Sverige. Jämsides med den svenska förundersökningen bedrev den amerikanska myndigheten Securities and Exchange Commission, SEC, en utredning i USA. Det skedde ett informationsutbyte mellan SEC i USA å ena sidan och Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten i Sverige å andra sidan. När åtalet behandlades av Stockholms tingsrätt och därefter Svea hovrätt restes många invändningar mot åtalet. Såväl rättsliga invändningar som invändningar i rena bevisfrågor. Pinkerton-målet innebar därför att den då gällande insiderlagen blev föremål för en ingående prövning och analys i de två instanserna. Visserligen dömdes huvudpersonerna för insiderbrott, men domarna visade i alla fall på klara brister i lagstiftningen om insiderbrott. Vad är ett insiderbrott? Det är ganska enkelt att definiera vad som menas med insiderbrott. Nämligen att en enskild person, men inte marknaden, vet att värdet på en aktie i ett bolag kommer att stiga eller sjunka beroende på att någonting kommer att inträffa och att personen i fråga köper eller säljer dessa aktier. Genom köpet eller försäljningen kan han på grund av sin insiderkunskap göra en vinst eller undvika en förlust. En typsituation är att ett företag planerar att offentliggöra att det vill köpa ett annat företag. Det köpande företaget måste lägga ett bud på aktierna i målbolaget som väsentligt överstiger den gällande kursen. I annat fall riskerar det köpande bolaget att inte förvärva ett tillräckligt stort antal aktier i målbolaget. Denna typsituation förelåg i Pinkerton-målet. En annan typsituation är att ett företag lämnar en positiv delårsrapport och att aktierna därför kommer att stiga i värde när den positiva delårsrapporten offentliggörs. I bägge de beskrivna fallen kan insidern, alltså en person som har fått reda på det planerade köpet eller den positiva delårsrapporten, tjäna pengar på sin kunskap genom att han innan marknaden nåtts av insiderinformationen köper aktier relativt billigt och sedan säljer dem till den nya högre kursen. Jag nämnde att det är relativt enkelt att definiera insiderbrott. Det kan dock vara betydligt svårare att bevisa ett sådant brott. Det beror dels på den juridisk-tekniska utformningen av brottet, dels på att det kan vara svårt att bevisa att en person verkligen har fått en konkret insiderinformation. I det här sammanhanget är det viktigt att skilja på en person som grundar sitt aktieköp på insiderinformation och en person som har gjort en skicklig analys av ett företag och därefter köper. En person kan ha köpt aktier i ett bolag därför att han genom en skicklig analys har kommit fram till att just det bolaget kan komma att bli uppköpt eller kommer att publicera en positiv delårsrapport. När detta sedan sker och han kan sälja sina aktier med god förtjänst föreligger därför inte något insiderbrott eftersom köpet grundas på den skickliga.